السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. دهاري دان فمت ديالا إي تفسير سورة مريم. Och vi talade förra lektionen om profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam, hur han gjorde da'wa på sin far med den största och bästa av hikma, och hur hans far tyvärr inte accepterade sanningen, och sedan hur Ibrahim alayhi salatu wassalam drog sig undan, tog avstånd från kyrk och folket av kyrk för Allahs skull, och hur Allah subhanahu wa ta'ala gav honom Ishaq och Ismail. Och vi kommer idag fortsätta därifrån och inshallah börja med berättelsen om Musa alayhi salatu wassalam. Vi börjar med att lyssna på de verser vi ska gå igenom idag. Bihawlillahi ta'ala. Så, vers 51. Wadhkur fil kitabi Musa. Och det här har ju repeterats. Allah nämner ju Wadhkur fil kitab, Ibrahim och Maryam. Och ni minns ju att det är samma tafsir varenda gång. Att Wadhkur, yani ya Muhammad, påminn folket om Maryam. Påminn folket om Zakaria. Påminn folket om Musa och Ibrahim och så vidare. Genom att berätta deras berättelse. För som vi sa så är profeternas berättelser de vackraste av berättelser. Som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Att vi berättar för dig de vackraste och bästa av berättelser. Och samma sak här. Ya Muhammad, berätta för folket berättelsen om Musa alayhi salatu wassalam. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Han var sannoliken utvald eller uppriktig, och han var ett sändebud, en profet. نعم. So هسي الإمام السعدي وذكر في هذا القرآن العظيم موسى ابن عمران على وجه التبجيل يعني نمن هاري برتسنا موسى عليه الصلاة والسلام فرت آرهن وتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكريمة أو الكاملة وبرتة في فولكة أم هانس perfekt och fullbordad karaktär. Och berättelsen om Mosa är den mest återberättade berättelsen i Koranen. Allah nämner ju 25 profeter i Koranen vid namn. Och om man kollar i kvantitet så är den längsta och mest återberättade av dessa berättelsen om Mosa alaihi salatu wassalam. Och det finns otroligt mycket lärdomar i hans berättelse. Och han var ju från Ulul Azm, en av de fem bästa av profeter. Och vi gick igenom tidigare Ulul Azm. Kommer ni ihåg vilka de var? Fräsch upp era minnen. Om ni tar dem i tidsordning. Vilken är den första från Ulul Azm? Nuh. Efter Nuh? Ibrahim. Efter Ibrahim?
Daud.
Efter Ibrahim?
Musa.
Och efter Musa? Isa och efter Isa Muhammad alaihim afdalus salatu wassalam. Naam. Så han var från de bästa av profeter. Och Mosa har också en titel. Vet du vad denna titel är? Vi nämnde tidigare att Ibrahim kallas för Khalilur Rahman, Khalilullah. Vad är Mosas titel? Kalimullah, ahsant. Den som Allah azzawajal talade med. Naam. Och han fick ju också ta emot ett taurat som var den, man säger, den mäktigaste boken efter Koranen, som var lagboken för alla Ben Israel. Och alla profeter som kom efter Musa a.s. rättade sig efter ett taurat, till och med Isa a.s. Men han fick ett komplement som var el-injil. Men alla profeter efter Musa följde ett taurat. Naam. Och Allah beskriver här Musa med att han var mukhlasa. Och han säger här Imam al-Sa'di att detta ord går att läsa med fetha och kesra. Mukhlisan, mukhlasan. Och det ändrar mening. Och båda sättet att läsa ordet på är korrekta. Man kan läsa mukhlasan och mukhlisan. Om man läser mukhlasan så betyder det mukhtara. Att han är utvald. Att han är utvald av Allah Azza wa Jal. Den är särskilt upphöjd, utvald. Mukhlisan, han är uppriktig. Han tillgänglar endast sin dyrkan till Allah utan att visa upp sig eller försöka göra sig hörd. Han har total uppriktighet. Och Imam al-Sa'di säger här att båda stämmer för att den ena nödvändiggör den andra. Då man är uppriktig för Allah azza wa jal så blir man utvald. Yani Musa alayhi salam var utan tvekan mukhlis som alla profeter i sin dyrkan till Allah Azza wa Jal. Och därför upphöjde Allah Azza wa Jal honom och valde honom ut över profeterna eller hela mänskligheten på hans tid. Han var den bästa människan på hans tid. Så Allah Azza wa Jal särskilde honom på grund av hans uppriktighet. Hänger ni med? Nej. Så han säger här Sa'di, yani mukhlisan, uppriktig i allt hans tal, alla hans gärningar och alla hans avsikter. Och i alla hans tillstånd. Och han säger också att det här är den ajal, den typ vackraste, mäktigaste beskrivningen en muslim kan ha. Att han beskrivs med att han är mukhlis. Han är uppriktig. För som vi vet så är al-islam i sin helhet ett dinul khalis. Det är uppriktighetens religion. Ett tawhid är allting som denna religion kretsar kring. Att särskilja Allah Azza wa Jal i dyrkan. Vilket allt går tillbaka till al-ikhlas, till uppriktighet. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Och han är, eller han var, ett sändebud och han var en profet. Så här beskrevs han med båda titlarna. Att han var både en rasul och både en nabi. Jag vet inte om jag har nämnt hadithen om hur många sändebud och profeter som Allah har skickat. Har vi nämnt den hadithen? Är det någon som vet hur många rusul och hur många anbiya Allah Azza wa Jal har skickat till mänskligheten?
200 000 plus.
124 000 profeter eller sändebud? Anbiya, precis. Anbiya är mer än rusul. Anbiya, sändebuden, eller avfallna profeterna, 124 000. Och rusul, jag tror hadithen nämnde 313 eller 314. Så det blir ungefär då, ja, 124 000 plus. Mashallah. Och en rasul är högre än en nabi. Alla rasul är anbiya. En nabi, som han nämner här, författaren Imam Sa'di, är en person som fått uppenbarelse av Allah Azza wa Jal. Och en rasul är någon som förmedlar denna uppenbarelse. Och vissa ulema säger att alla som fått uppenbarelse förmedlat den. Men skillnaden mellan nabi och rasul är att en rasul är en person som fått en ny uppenbarelse. Och han skickades till ett folk som var kuffar. Gärna ett folk som inte var muslimer. Och fick en ny uppenbarelse. Medan en nabi är en person som kommer efter en rasul. Och fortsätter att kalla till hans uppenbarelse. Till den tidigare uppenbarelsen. Kommer till ett folk som är muslimer. Och fortsätter att kalla till en tidigare uppenbarad skrift. Så vissa säger att det här är skillnaden. Allah har det. Naam. Och sen säger Allah Azza wa Jal då i versen efter: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Att vi kallade på honom från berget Sinas högra sida. Och vi drog honom in till oss. Och vi, yani, talade till honom. Och i våra nåd gav vi honom som medhjälpare hans broder Harun. Och gjorde honom till profet. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Så här nämner Imam Sa'di att Allah subhanahu wa ta'ala särskilde Musa alaihi salatu wassalam med uppenbarelsen. Bland de bästa former av uppenbarelser. Och på det bästa sättet att Allah Azza wa Jal talade till honom. Och att Allah Azza wa Jal närmade Musa till honom när han talade till honom. Och det är detta som särskiljer Musa bland resten av profeter. Att han är Kalimur Rahman. Och därför säger då Allah Azza wa Jal i den här versen: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. Yani att vi talade till honom vid bergets högra sida. Och då nämna här vissa ulema att al-Ayman, yani högra från Mosas sida. Då Musa a.s. begav sig med sin familj från Median till Masr, till Egypten, för att göra da'wa på Firaun. Så gick han då förbi det här berget Sina, och Allah azza wa jalla, det var en brinnande buske där. Och att det blev, när han vände sig mot den för att hämta eld, så hamnade då berget på hans högra sida. För att som Al-Lughah säger att berg har ingen höger sida. Eller hur? Du kan inte säga, du går fram till ett berg och säger det här är högra sidan av berget. Höger från vad? Om du ställer på andra sidan, vad är då höger sida av berget? Hänger ni med? Så att höger sida från Musa alaihi salatu wassalam. Eller han säger, Imam Sa'di, att Al-Ayman kan också komma från på arabiska Al-Ayman yani al-Abrak. Yani al-Abrak min al-Yumn wal-Baraka. Att ordet kan ha sin grund i el-yumun, som då betyder välsignelse. Det välsignade berget. Och vilket också stämmer. Att Tur Sina är ett välsignat berg. Och vissa ahlulora, vissa linguister, säger att Jebel är ett berg. Så jag inte blandar ihop nu. Ett berg utan växtlighet. Och Tor är ett berg med växtlighet. Ni vet, det finns ett kalt berg, det är bara sten. Och så finns det ett annat berg där det är helt grönt på berget. Träd och buskar och allting. Och vissa säger att det är synonym. Jebel och Tor, det är samma sak. En berg. Och vissa säger den här skillnaden finns mellan dem. Wallahu alam. Wa qarrabnahu najiyya. Yani, an-nida wa an-naja. Naam. An-nida är besaut al-rafi'. Allah Azza wa Jal talade högt till Musa. Wal-Naja duna dalik. Allah talade också lågt till profeten Musa alayhi salam. Naam. Och han säger här med Sa'di en viktig sak, att fi hadha ithbatun li kalamillahi ta'ala. وأنواعه من النداء والنجاء. Att i detta, i dessa verser finns en bekräftelse på egenskapen av Allahs tal, Azza wa Jal. Att Allah Azza wa Jal talar i olika, yani, alltså högt och lågt, på olika sätt. Allah Azza wa Jal talar. Kama huwa madhhab ahli sunna wal jamaa. Så som, yani, dogmen av ahli sunna wal jamaa säger. Yani, ahli sunna wal jamaa tror på att Allah Azza wa Jal talar. Khilafen, i kontrast till Ahlul Bid'a wal Ahwa, som förnekar detta från Al-Jahmiya och Al-Mu'tazila och Al-Asha'ira och liknande. Yani, Al-Mu'tazila och Al-Jahmiya, som är från de tidigare sekter som uppkom i islam, som blev påverkade av grekisk filosofi, där började man att negera och filosofera om Allah Azza wa Jalls namn och egenskaper, Allahs attribut. Och man sa då att vi vill inte likna Allah vid skapelsen, vilket är haram, vilket Ahlus Sunnah wal Jamaa inte heller gör, laysa kamithlihi shay, eller hur? Men de tog det steget längre och sa att om vi bekräftar att Allah talar, bara att bekräfta det är att likna Allah vid skapelsen. Men Ahlus Sunnah wal Jamaa säger nej, Allah talar på sitt sätt, på ett sätt som passar hans majestät. Allah talar inte som människorna. Allah kommer att tala på domedagen, alla kommer att höra det. Hela skapelsen kommer att höra då Allah talar. Finns det någon människa som kan tala på detta sätt? Nej, wallah, det finns inte, eller hur? De nekar att Allah ser, att Allah har två ögon. Allah har två ögon, men de liknar inte människans ögon. Laysa kamithlihi shay. Allah ser allt, hela universum, allting samtidigt. Allah ser våra hjärtan, Allah ser allting. Det finns ingenting som Allah inte ser. Är det här att likna genom Allahs syn vid skapelsens syn? Nej, självklart inte. Så Allah Azza wa Jalla är på det sätt han beskrivit sig själv och på det sätt som profeten Muhammad a.s. beskrivit honom. Och vi ska inte förvränga eller förneka eller filosofera beträffande Allah Azza wa Jalls namn, utan vi bekräftar dem på det sättet som Allah Azza wa Jall och hans sändebud bekräftat dem. Och sen säger Allah Azza wa Jall: "Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya." Och med våran rahma så skänkte vi honom Harun som en, hans broder Harun som en profet. Och då säger här Imam Sa'd att det här är de största av fada'il, de största av yani, dygder och ihsan och god gärning som Musa alaihi salatu wassalam gjorde gentemot hans broder Harun. Att han bad Allah Azza wa Jalla att göra Harun till en kollega, yani en rafiq, en sharik, en kollega till honom i att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah Azza wa Jalla besvarade hans dua och med hans rahma gav han honom hans bror Harun som en profet. Ja. Och Imam Ibn Kathir, han säger här, det finns ju flera verser i Koranen där Allah Azza wa Jalla nämner att Musa alayhi salatu wasallam bad om att få en kollega eller få en Harun som en hjälpare som skulle stå vid hans sida. Och Allah nämner ju också wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. En orsak att Harun är mer vältalig än mig. Och det sägs också att Harun var hans store bror som här Ibn Kathir nämner. Men trots det så är Musa bättre än honom. Men Harun hade ju självklart otrolig respekt för Musa alayhi salam på grund av hans höga status. Och han nämner här Ibn Kathir en vacker sak, och det är att Salaf, de sa att ingen har gjort en högre och bättre medling för någon än den medlingen som Musa gjorde för Harun. Du kan medla för en person, du kan fixa ett jobb till någon, du kan hjälpa någon att gifta sig, eller hur? Du kan gå i godo för någon, lägga ett gott ord. Men har någon i hela historien lagt ett sånt gott ord för en person och medlat för någon att han blivit profet? Profet är det bästa du kan bli, eller hur? Och det här är det enda exemplet vi känner till. Det är någon medlat för någon annan så att han blivit profet. Subhanallah. Mashallah. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wadhkur fil kitab Isma'il innahu kana sadiq al-wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya." Och minns vad denna skrift har att säga om Ismail. Han stod alltid vid sitt ord och han var Allahs sändebud och profet. Han förmanade sitt folk eller familj att förrätta bönen och att ge zakat till de fattiga, och Allah var nöjd med honom. Det är samma sak här. Nämn wadkur fil kitabi Ismail. Återigen, nämn för folket berättelsen om Ismail alayhi salatu wassalam. Och han var, som här Imam Sa'di säger, den som var fader till araberna. Man brukar säga att han är Abul Arab. Abul Arab eller Walid al-Arab. Och Ibn Kathir säger här att han var Walid al-Arab Hijaz kullihim. Man brukar säga att det finns två sorters araber. Det är de ursprungliga araberna som kommer från vilket land? Jemen, som våran bror mashallah. Al-Qahtaniyun, al-Asliyun, de som kommer från Jemen. Och sen finns det de som blev araber, och det var de som kom från Ismail alayhi salatu wassalam. Då han gifte sig med en arabisk kvinna, och barnen som då kom från honom blev de araberna som då växte upp i Al-Hijaz. Och Al-Hijaz är yani den typ västra delen av arabiska halvön. Och Jemen förr i tiden, om ni läser hadither och sånt, det är inte dagens gränser på Jemen, utan Jemen var den södra delen av arabiska halvön. De här gränserna fanns inte förr i tiden, utan det var den södra delen. Och om jag inte har fel så var det mycket större än vad det är idag, det som klassas som Jemen. Den södra delen av arabiska halvön. Och den övre delen, det var då den delen där den andra formen av araber kom, som var Ismail och hans barn alayhi salatu wassalam. Och han säger här med Sa'di att al-Arab är afdalu shu'ub och ajalluha. De är de bästa av folk, de noblaste av människor. Och det här är då självklart om de är religiösa. Om de är fromma och religiösa så har de en dygd, då de härstammar från denna nobla profet alayhi salatu wassalam. Och från hans barn kom ju då sen den bästa av människan, som var Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salatu wassalam. Och ni minns ju innan vi talade om Ibrahim a.s. som fick två söner, Ishaq och Ismail. Och från Ishaq kom Jakob, och från Jakob kom hans 12 söner, och från dessa 12 söner kom då Israel, yani ben Israel. Och alla profeter som kom efter kom från dem, förutom Muhammad a.s. som kom från Ismail a.s. efter flera generationer. Och Allah azza wa jalla prisar här Ismail med en väldigt vacker egenskap. Innahu kana sadiq al-wa'd. Han var en person som verkligen höll sina löften. Han höll sina avtal, han höll sina löften. Yani han lovade aldrig någonting som han sen inte höll. Och han säger att det här, yani Imam Sa'di säger att det här omfattar de löften som man ger inför Allah Azza wa Jal, och de löften som man ger inför människor. Och till exempel då löften som han gav för Allahs skull var då han lovade sin far Ibrahim att vara tålmodig. Då Allah Azza wa Jal uppenbarade för Ibrahim att offra sin son Ismail. Så säger Ismail, som Allah nämner i surat Sad, du kommer att finna mig tålmodig. Inshallah och mina sabirin. Och han var tålmodig. Han går och lägger sig. Khalas, gör ditt jobb. Gör det Allah har uppenbarat dig till att göra. Han yani, försöker inte fly eller springa iväg. Det här är Allahs uppenbarelse. Gör det. Jag är tålmodig. Acceptera ödet. Slakta mig fader. Subhanallah. Tålmodig. Han bröt inte detta löfte till Allah subhanahu wa ta'ala. Men mashallah, Allah azza wa jal räddade honom och skonade honom. Och han var också då en person som höll sina löften med människor. Och det här som Imam Ibn Kathir här berättar är en väldigt viktig egenskap. Han säger att det här är en egenskap som är en profetisk egenskap. Yani en uppskattad egenskap. Och vissa nämner att det är en profetisk egenskap. Yani att vara en person som håller sina löften och sina avtal. Och Allah Azza wa Jal har klandrat de som bryter sina löften och sina avtal. Det de lovar, والله سبحانه وتعالى سير يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تروند varför säger ni sånt som ni inte gör? Varför lovar ni saker som ni sen inte håller? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Det är stort hos Allah, förhatligt, att ni säger saker, lovar saker som ni sen inte håller. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att en hycklares egenskap är tre. Då han talar ljuger han, och då han lovar sviker han, och då han anförtros bedrar han. Och vad sa han här? Då han lovar sviker han. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ. Då han lovar någonting sviker han. Så det här är en hycklares egenskap. Och då förstår man motsatsen, att det är från el iman att hålla det man har lovat. Och därför ska en muslim inte svika de löften som han avger. Och väldigt viktigt, vissa människor har svårt att säga nej till andra. Så kan du göra det här? Kan du hjälpa mig? Kan jag få det här? Kan du? Och de lovar. För de vill inte säga nej. Vilket är en god egenskap, att vilja hjälpa till, kunna göra det man kan. Men lova inte någonting som du inte kan hålla. Hellre att du säger, jag ska försöka. Vi får se. Ge mig en chans. Återkom. Låt mig kolla upp det. Än att du bara lovar allt och alla och sen så sviker du. Då har du fallit in i denna dåliga och klandervärda egenskap som är en hycklares egenskap. Vilket en muslim absolut inte får ha. Så man ska hålla sina avtal, sina löften. Hänger ni med? Nej. Och Allah beskriver sen också profeten Ismail alayhi salatu wassalam. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Och han brukade beordra hans familj med as-salati waz-zaka, och han var en person som Allah var nöjd med. Han var en person som Allah azza wa jall var nöjd med. Ismail alayhi salatu wassalam var en person som påbjöd det Allah azza wa jall påbjudit honom. Han beordrade sin familj med afsala. Och vissa säger här ahluhu betyder qawmuhu, hans folk. Ahluhu betyder här hans folk. Wa'mur ahlaka bis-sala, som Allah säger i surat Taha. Beordra din familj med bönen. Så Allah beordrar honom här att säga åt hans familj att förrätta bönen som omfattar al-ikhlas till Allah Azza wa Jal. Och han beordrar honom att påbjuda sitt folk med zakat som omfattar al-ihsan till al-abid, till Allahs tjänare. Så med dessa två fullbordar en person sig själv och fullbordar andra. Och att han ska påbjuda hans folk detta, och speciellt de som står honom närmast, vilket är hans familj. För det är de som är i störst rättighet av hans da'wa. Yani de är mer berättigade till hans råd och hans da'wa än andra människor. Så här nämner Sa'd den här viktiga saken, att profeten Ismail a.s. Allah prisar honom här för dessa två egenskaper. Att han brukade påbjuda sin familj och sitt folk med bönen. Och det här är någonting som vi sa, Allah säger också وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَةِ, till profeten Muhammad a.s. Påbjud, beordra din familj med bönen. Och det här som Sheikh Abdurrazak nämner är en beordran till profeten Muhammad a.s. som också är en beordran till hela umman, till hela samfundet. Det är inte specifikt för honom, utan det är också för oss. Vi ska också påbjuda vår familj med bönen. Ja, vi ska se åt vår fru att be. Vi ska se åt våra barn att be. Och vi ska lära dem bönen. Påminna dem om bönen. Och det här är bland det bästa du kan göra. Och i och med att man påbjuder folk med bönen, så bygger man då, som Imam Sa'di säger här, relationen mellan dem och Allah. Den här uppriktigheten. Och som vi vet så är bönen bland, eller det bästa man kan göra. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och vet att bönen är den bästa gärning. Så du påbjuder dem här med att göra det bästa som finns. Islams pelare, as-salam, som är relationen mellan dem och Allah, och zakat, som är att göra gott mot människor. Och med bönen fullbordar man sig själv, och med zakat hjälper man också andra människor. Och islam lägger väldigt stor vikt på detta. Den inre, yani själsliga relationen till Allah, ens iman. Man har ett rent inre. Och också att man har ett gott bemötande och behandlande av sina medmänniskor. Att man är en person som är hjälpsam i samhället. Profeten Muhammad a.s. sa, den bästa av er är den som gynnar andra människor mest. Khairukum anfa'ukum linnas. En muslim ska vara den som sprider gott i samhället, sprider ljus i samhället och delar med sig av al-khair, det goda som Allah azza wa jall givit honom. Naam. Wa kana 'inda rabbih mardiya. Och han var någon, eller han var en person som Allah var nöjd över. Och då säger Imam Sa'di, för att han implementerade det som gör Allah nöjd. Och strävade och kämpade i att göra Allah Azza wa Jal nöjd. Och då fick han Allahs välbehag. Och gjorde honom från khawas, de utvalda av Allahs tjänare och awliya. El-muqarrabin, de som står Allah Azza wa Jal nära. Faradiyallahu anhu. Waradi huwa an rabbihi. Så Allah blev nöjd över honom. Och han blev nöjd över Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Och minns på min folket om denna bok, denna berättelse, berättelsen om profeten Idris. Han var صِدِّيقًا نَبِيًّا, en sanningsenlig profet. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, och vi upphöjde honom till en hög plats. أي أذكر في الكتاب على وجه التعظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس. Samma sak där som med Musa, yani nämn här för folket denna berättelse om denna nobla profet Idris عليه الصلاة والسلام. إنه كان صديقا نبيا. Här enar Allah Azza wa Jal mellan dessa två egenskaper, siddiqiyya, vilket omfattar att han yani bekräftar. Han har då bekräftar den kunskapen han har. Han har djup kunskap, han tror på den. Han har el-yaqin. Och han agerar och gör goda gärningar ut med denna kunskap. Och valde honom då till att bli en profet. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Och vi upphöjde honom till en hög position. Allah höjde honom över al-alamin. Och gav honom då denna menzila av al-muqarrabin. Och en person som har ett högt rykte, ett gott, en person som har ett gott rykte bland människor. Och om man kollar på tafsir Ibn Kathir och de andra tafsir, så nämner här al-ulama att profeten alayhi salatu wassalam under al-Isra wal Mi'raj, himlafärden, ni vet den, himlafärden, så togs han ju förbi de sju himlarna upp till den sjunde himlen. Och i varje himmel berättade han vad han såg för någonting. Och hadithen nämner att han såg Idris i den fjärde himlen. Han såg profeten Idris alaihissalam i den fjärde himlen. Och det här Allah alam är också en tafsir på den här versen. Att vi upphöjde honom till höga nivåer. Den fjärde himlen är otroligt högt, eller hur? Så det är tafsir på denna vers. Och beträffande Idris så finns det inte mycket berättat om honom. Mycket av det som berättas om honom är inte autentiskt. Det kan vara från Israelet. Och vissa saker stämmer inte heller. Då vissa säger att Idris var den första profeten efter Adam, som vissa ulema nämner. Men som Ibn Uthaymin och andra ulema säger, det stämmer inte. Han var inte alls den första profeten, utan den första profeten var Nuh alaihissalam, som det klart och tydligt nämns i Sahih Bukhari. Där hadith al-shafa'a, folk kommer på domedagen vända sig till Nuh alayhi salatu wasalam och säga, du är Allahs första sändebud till mänskligheten. Klart och tydligt, du är Allahs första sändebud till mänskligheten. Så Nuh alayhi salatu wasalam var den första profeten och sändebudet efter Adam alayhi salatu wasalam. Och Idris måste ha kommit någonstans därefter. Det kan hända att han var bland de tidigare, men inte den första. Namn. Och Isselärde nämner också att han heter Idris från ordet Daras. Yani att han var älskad att läsa Allahs böcker så mycket att han fick den här titeln Idris. Yani den som läser mycket älskar att studera och lära sig Allah Azza wa Jals religion. Wallahu alam. Hinner vi med till vers till vers? När är samma?
55.
Det är 10 minuter kvar. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ula'ika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina min dhurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wajtabayna idha tutla alayhim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. Dessa är några av de profeter som Allah välsignade med sina gåvor. Adams ättlingar och ättlingarna till dem som vi räddade tillsammans med Noah i arken. Och Abraham och Israels ättlingar. Alla hörde till dem som vi väglett och utvalt. Och när de hörde Ar-Rahmans budskap så föll de ner på sina ansikten i tillbedjan medan deras ögon fylldes av tårar. Ja. Imam Sa'di säger här att då Allah Azza wa Jal nämnt dessa ärofulla och nobla och utvalda sändebud och profeter och nämnt deras dygder och deras nivåer, så säger Allah Azza wa Jal: Ula'ika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin. Det är dessa som Allah har välsignat från profeterna. Ej, an'ama Allahu alayhim ni'matan. Allah gav dem en ni'ma, en välsignelse som inte går att uppnå. Du går inte hinna i kapp dem eller före dem. Du kan få alla slags välsignelser, men du kan inte få den välsignelsen som profeterna fick. Du kan inte komma på deras nivå och du kan absolut inte komma före dem. För det är den högsta positionen en person kan få i denna umma, på denna jord. Och denna dygd slutade med att Allah gav den till profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, och det kommer ingen mer profet efter honom. Och han säger också här, Imam Sa'di, att dessa profeter som Allah gav sin ni'ma, det är de profeter vars väg vi ständigt ber Allah Azza wa Jal att vägleda oss på. Ihdina sirat al-mustaqim. Vilken väg är det? Sirat al-ladina an'amta alayhim. Vägen av dem du har visat din nåd. Och dessa beskrivs i surat An-Nisa: Ma'al-ladina an'ama Allahu alayhim. Med dem vars Allah visat sin nåd. Minan nabiyyin, profeter, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin, wa hasuna ula'ika rafiqa. Det är deras sällskap som vi ber om. Och det är deras väg som vi alltid ber Allah Azza wa Jal att låta oss färdas på. Den vägen som vi ber Allah Azza wa Jal att vägleda oss på. Och så säger Allah Azza wa Jal om vissa av dessa sändebud att de är från dhurriyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Från Adams ättlingar och de som vi lät färdas med Nuh alayhi salatu wassalam. Eller från hans barn. Wa min dhurriyati Ibrahim wa Israil. Och från ättlingarna av Ibrahim och Israel. Och han säger att det här är de bästa hushållen, de bästa familjerna fil alam, i hela historien. Istafahum Allahu wahtarahum wajtabahum. Allah särskilde dem, utvalde dem och upphöjde dem. Wa kana haluhum inda tilawat ayatir rahman alayhim al-mutadammina lil akhbar bil ghuyub wa sifat allam al ghuyub والأخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد خروا سجدا وبكيا. Och vad var då beskrivningen av dessa utvalda profeter och de som gick i deras fotsteg? Jo, när de läste och reciterade Ar-Rahmans verser som omfattar beskrivningen av det fördolda, som handlar om al-akhbar, berättelsen om يوم الآخر, den sista och kommande dagen, domedagen. Wal-wa'd wal-wa'id, löftet, om paradis och el-wa'id, fördömandet av helvetet, så föll de ner på sina ansikten gråtandes. De ödmjukade sig för Allah Azza wa Jals versen. Wa-khashi'u-lah. Och de fylldes av fruktan för Allahs versen. Och det här påverkade deras hjärtan, deras iman. och fick dem till ragba wa rahba, att dyrka Allah med hopp och fruktan, och fick dem också att gråta och att ödmjuka sig inför Allah azza wa jall och att göra sujud till Allah azza wa jall. Och de var inte från dem som då de hörde Allahs verser kharru alaiha summan wa umyana, en som stänger sina ögon och sina öron. Och han nämner också här, Imam Sa'di, att då Allah azza wa jall beskriver hans verser med att de är ayatul rahman, yani ar-rahmans verser, så tyder det på all den rahma som Allahs verser omfattar och leder till över hans tjänare, och den ihsan som de yani fullbordar mot Allah azza wa jalls tjänare. Då Allah azza wa jall med dessa verser vägledde människorna till sanningen och fick dem efter att vara blinda att öppna sina ögon och sin insikt för sanningen. Och han räddade dem med dessa verser från al-dalala wa 'allamahum min al-jahala. Och han, efter att folket varit okunniga, så lärde Allah azza wa jall människorna yani det goda i detta. Så här nämns då en beskrivning av profeterna och sändebuden, att då de hörde Allah azza wa jalls verser så föll de ner på sina ansikten gråtandes. Och han nämner, ska vi se här, Imam Ibn Kathir. Att då Umar radiyallahu anhu läste den här versen så föll han ner på sitt ansikte i sujud, och så säger han, det här är sujud, men vart är våra tårar? Eller vart är våra tårar? Och det nämns liknande från andra av salaf också. Och det här är en av de platser i Koranen där det finns ett sujud-tecken. Yani det är bekräftat att det här är en plats av sujud i Koranen. Och det här är ju så en muslim ska vara. Att då man hör Allah azza wa jalls texter, hans verser, så ska man ödmjuka sig. Man ska ödmjuka sig för Allah azza wa jall. Och det ska mjuka upp ens hjärta. Det ska gå in i ens hjärta. Fyll ens hjärta med al-khashya. Med den här fruktan, rädsla, hopp och längtan till Allah azza wa jall. Och vilket då leder till att personens ögon fylls med tårar. Och som vissa av salaf nämnde, att om du vill ransaka ditt hjärta, så kolla hur det är då du hör Allahs verser läsas. Yani kolla hur det är med Koranen. Om du tar åt dig, om du mjuknar upp av att höra Koranen, om du gråter av att höra Koranen, abshir, alhamdulillah, anta ala khair, du är på gott. Men om ditt hjärta är hårt, du inte tar åt dig, du är likgiltig, du aldrig gråter då du hör Koranen, tänker på paradiset och helvete, då är det dags att man försöker bota sitt hjärta, för då är det hårt. Och då måste man bota sitt hjärta och göra det mjukt, mer mottagligt. Och det gör man genom att göra mycket toba, mycket istighfar, vända sig till Allah azza wa jall i en uppriktig ånger och be om förlåtelse för alla sina synder och felsteg man har gjort i detta liv. Och vi avrundar nu för salat al-Maghrib och ses inshallah ta'ala nästa lektion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.